Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Hej och välkomna till podden Finlandssvenska barn med utländsk bakgrund. Här kommer vi att diskutera ämnet ur flera olika synvinklar och också ha med en intervju kring ämnet.
Vi kommer försöka prata om finlandssvenska barn med utländsk bakgrund, men också ta upp exempel om barn som inte är finlandssvenska. Och det här gör vi i samband med vår korta praktik på familjeluckan. Och jag är Donadine Nikander.
Och jag är Rosan Rehn. Och vi båda studerar socialt arbete för andra år vid Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
Och vi är båda intresserade av att jobba med integration i framtiden och anser att det vi kommer ta upp i den här podcasten är mycket viktigt och borde uppmärksammas mera.
Ja.
Och i det här avsnittet kommer vi att djupdyka i ämnet med hjälp av artiklar och studier som vi har läst just kring vårt ämne.
Och först kommer vi då att ta upp en relevant studie kring ämne som heter Förståelse genom språklig medvetenhet. Lärarperspektiv på elever med invandrarbakgrund i den finlandssvenska grundskolan av Sanna West. Och det här är då en aktuell avhandling då det kommer till finlandssvenska barn med utländsk bakgrund också gällande språkliga aspekter. Och språket är då det centrala i studien, men det tar också upp olika kulturella bakgrunder. Och några frågor som tas upp är då hur kan man organisera undervisning som passar alla med andra språk? Hur påverkar mångkulturalism ett dagis eller skola?
Och mångkulturalism betyder då flera eller många olika kulturer. Och i alla fall den här senare frågan, att hur påverkar mångkulturalism ett dagis eller skola? Så jag tror att det påverkar nog på flera olika sätt. Att om det just är någon som är från en utländsk, har en utländsk bakgrund och kanske inte kan språk jättebra, så kan det lätt bli att den kanske blir utfryst och då måste personalen och lärare se till att den här personen ändå känner sig inkluderad.
Ja, och det är också jätteviktigt att läraren just kan anpassa sin undervisning.
Ja, i och med språket. Att liksom, ja. Om det är någon som kan språket lite sämre så får läraren eller dagispersonalen kanske prata lite långsammare ibland och förklara vissa begrepp.
Eller ge extra hjälp.
Mm.
Ja.
Och sen har vi också läst en artikel från Svenska Yle som vi också kommer att prata senare om i avsnittet. Och i artikeln så tas det upp att finska skolor ligger före finlandssvenska skolor när det handlar om att prata om rasism. Och vi tror då att finska dagis och skolor är mer accepterande av andra barn med utländsk bakgrund. För att det är flera som vill just integreras på finska än på svenska. Och då har finska skolor och dagis automatiskt i ett tidigare skede fått kontakt med barn som har utländsk bakgrund. Och det kan vara ganska nytt och okänt för finlandssvenskar. Men det är ganska kontroversiellt eftersom finlandssvenskar också är en minoritet. Så man tycker att finlandssvenska borde vara ganska accepterande.
Mm, precis.
Men vi har ju sett nu att när vi har läst de artiklarna att
det är verkligen inte så.
Mm, det är raka motsatsen nästan.
Och det finns som sagt inga invandrarproblem, att det är skolan som borde kunna anpassa sig. Och det är viktigt att inte göra skillnad på folk och skapa vi och dem. De andra är då exkluderande och vi är inkluderande. Och det här kan finnas i dagis eller skolor och också undervisningsmaterial kan det komma fram i.
Jo.
Och avhandlingen Förståelse genom språklig medvetenhet behandlar också Runfors undersökning från 2003. Och den utgår från lärare som skiljer på elever med dom och vi. Och med den använder sig av etnografiska metoder från tre olika grundskolor kommer det då fram att lärare bildar ändå omedvetet vi och dom.
Alltså, jag tänker att det är lite många som kanske använder sig av vi och dom. Men att det är omedvetet
just. Ja.
Och att inte man menar något illa. Jag tänker att jag kanske själv också någon har sagt eller tänkt i vi och dem form.
Ja, det är nog säkert vanligt.
Mm. Men att de som just jobbar med barn och unga som lärare och dagis, vårdpersonal, borde kanske tänka lite extra på det här och just ha en mångkulturell kompetens. Att de inte lär ut sådana liksom beteenden eller sånt till barn och unga.
Ja, det är nog jätteviktigt.
Och vi har då läst ett examensarbete som går under rubriken inkludering av barn med utländsk bakgrund i dagvården. Och det är en kvalitativ undersökning kring dagvårdspersonalens syn på inkludering av barn med utländsk bakgrund vid samlingen. Och det är då ett examensarbete som två socionomer, Veronica Ömossa och Emilia Nybund, har gjort. Det har gjorts i Vasa år 2016. Och syftet med undersökningen är att se hur dagvårdspersonal inkluderar barn med utländsk bakgrund i samlingen. Och här i det här examensarbetet så står det till exempel att daghemmet ofta är den första kontakten som nyanlända barn får med finländska samhället. Och därför är det extra viktigt att barnen känner sig välkomnat och tryggt i det nya landet. Och det blir lättare för barnen att integrera och känna sig inkluderad i det finländska samhället om hen får stöd från daghemmet med att till exempel lära sig det nya språket. Och ett stödjande daghem kan också vara en förebyggande faktor för marginalisering. Marginalisering betyder alltså att vissa grupper blir utestängda från till exempel makt och status. Och man har inte samma möjligheter som andra grupper som till exempel tillhör normen och är mer lyckligt lottade. Och exempel på marginaliserade grupper är arbetslösa, flyktingar och andra som är socialt uteslutna. Och två viktiga begrepp som redan har nämnts är integration och inkludering. Och begreppen kommer ofta fram i studierna och artiklarna som vi har läst. Och man kan tänka att de har samma definition, men det finns nog en skillnad på integration och inkludering. Integrering betyder att en människa förenas, införlivas i ett nytt samhälle. Personen försöker bli en del av samhället och lära sig språket, utbilda sig, hitta jobb, få nya vänner och lära sig om den nya kulturen. Och då är det individen som anpassar sig till miljön. Och inkludering handlar om att omsluta människor i gemenskapen. Och då är det miljön som anpassar sig till individen. Eller så att alla individers behov tillfredsställs. Och den här definitionen av inkludering har jag tagit från Health Inequalities.
Ja, och det här inkludering, alltså hur dagvårdspersonalen kan få alla att känna sig välkomna och anpassa till allas behov, är jätteviktigt. Ingen ska behöva känna sig utanför. Och det är viktigt då det kommer till barn och uppväxten. Och viktigt att kunna möta barn på ett likvärdigt sätt. Och tänka på att vissa kanske har kommit som flyktingbarn och kan ha upplevt exempelvis krig eller andra traumatiska upplevelser. Och alla barn har rätt till en trygg dagstid utan diskriminering. Och viktigast är att vuxna har mångkulturell kompetens och att det ger ett gott exempel till barnen. Och att det kan lyfta fram positiva saker från andra kulturer. Och mångkulturell kompetens hos dagispersonalen är jätteviktigt. Speciellt för att motverka utländska barns marginalisering. Och till den mångkulturella kompetensen hör det till att respektera andra kulturer och inte ha en negativ syn om det länder, bostadsområden, religioner, språk, traditioner och etniciteter som barnen identifierar sig med. Man ska inte uppmuntra vi och dem attityder kring barnen och personalen. Och det är viktigt att personalen pratar gott om olika kulturer så att barnen också lär sig om andra kulturer och accepterar dem. Och nyfikenhet inför andras kulturer tillhör också kompetensen. Under samlingen så kan man gå igenom till exempel årstiderna, natur, rytmik. Man sitter i en ring och under samlingen får barnen förbereda sig inför skolan. Och det lär sig också att vänta på sin tur och att sitta stilla. Och det är också under samlingen som de kan lära sig nya ord och begrepp och få utveckla sitt språk. Och det som är viktigt för dagvårdspersonalen är att utforma samlingen så att alla känner sig delaktiga. Och samlingen är viktig eftersom barnen kommunicerar med varandra och de vuxna. Så då utvecklas också deras språk. Och det här är då direkt taget från texten. Dagvårdspersonalen kan genom att visa respekt för barnets kulturella bakgrund och modersmål stärka barnets identitet och självkänsla. Detta är betydelsefullt för barnets motivation och att lära sig.
Och för att just inkludera barn med utländsk bakgrund så kan man använda sig av gester, miner, bilder, prata långsammare och berätta lättare sagor. Och det här resultatet då från avhandlingen är att just när personalen fick frågan om hur det inkluderar barn med utländsk bakgrund så poängterade alla att de använder sig av bilder. Och tre av respondenterna sa att de försöker prata tydligt, långsamt och använda sig av standardsvenska. En av respondenterna nämnde att de använder sig av tecken som stöd för barn med annat modersmål. Och de använder sig också av sagopåsar och andra konkreta föremål så att inte personalen bara pratar på utan att det också fångar barnens uppmärksamhet med de här föremålen. Och också för att barn som inte kan språket bra ska kunna förstå vad pedagogerna menar. Och det kan vara värt att nämna att barnen är mellan 0-5 år som dagispersonalen jobbar med. Och här är några exempel på vad personalen har svarat på frågan att hur de ska inkludera barn med utländsk bakgrund. Vi försöker använda ett tydligt kroppsspråk när vi har våra samlingar och andra aktiviteter. Vi använder oss av bildscheman över hur dagen ser ut och mycket bilder har vi överallt. Till exempel bilder på vilka barn som är närvarande. Man behöver ibland förenkla saker och ting då man har samling, fast det är ju någonting som barnen inte ska märka av utan man måste ju som själv tänka till. Och en annan fråga som ställdes till personalen var hur samlingen påverkas av barn med utländsk bakgrund. Och då var det två stycken som svarade så här. Utmaningen är att tålamodet inte är så långt för barnen. Om det inte förstår så ser man direkt att det inte har tålamod med det vi håller på med. Därför krävs det mera av personalen att man är engagerad och försöker motivera barnet att hänga med. Och en annan sa, det är nog jättesvårt att få med dem då de inte kan språket. För nu är det ofta att de sitter och tittar på en och ser ut som att de funderar, vad säger hon nu, tror. Då blir det lätt att de hittar på någonting annat. Och sen har vi också hittat två olika artiklar från Svenska Yle som behandlar vårt ämne. Och den första artikeln har vi redan nämnt när vi pratade om att finska skolor ligger före finlandssvenska skolor när det handlar om att prata om rasism. Och här i artikeln säger Jasmine Kelekai att hon i lågstadiet upplevde att hon stack ut på grund av sin hudfärg. Och när hon var 12 år så kände hon att hon helt enkelt inte kunde fortsätta gå i svensk skola. Och det fick henne att byta till en internationell skola som senare tog henne till universitetsstudier i USA. Och hon föreläser nu i Helsingfors om hur man kan prata om rasism och rasifiering i skolor. Och hon tycker att det är jätteviktigt att förebygga utanförskap i skolorna. Hennes mamma är finlandssvensk och hennes pappa kommer från Etiopien. Och hon valde just att flytta till USA för att hon tänkte att hon inte sticker ut lika mycket där som i Finland. Och Jasmine påpekar att finlandssvenska skolor ligger efter när det gäller att prata om rasism. Och hon tror att de finska skolorna har kommit längre eftersom det finns mera mångfald och flera elever. Så då ordnas det också andra sorts program och vidtas olika åtgärder som man inte ännu har börjat göra i finlandssvenska skolor. Och här är då direkt från artikeln som Jasmine säger. Jag tror att vi också har den självbilden att eftersom vi tillhör en minoritet så förstår vi hur utsatthet känns. Därför utsätter vi inte andra. Man kanske inte riktigt vill medge att rasism också finns i svensk Finland. Och det tror jag också att det är sant.
Ja, faktiskt.
Man inte vill medge det.
Nej. Och den här andra artikeln handlar om hur skolor sviker elever med invandrarbakgrund. Och det utgår från Karlin Mutikanda, Clemens Habiakare, Ahmad Saha Ahmadi, som berättar om sina erfarenheter av finlandssvenska skolor med invandrarbakgrund. Och det som alla de nämnde var att finlandssvenskar inkluderar inte. Och här är då det här berättar Ahmad. Då att finlandssvenskarna påstår att de är toleranta men gör ingenting. De har ingen plan för att inkludera människor med annan bakgrund i den finlandssvenska bubblan. Och det som då alla hade varit med om eller har upplevt var diskriminering och rasism under sin skoltid. Och de berättar närmare om det i texten. en annan viktig del i det här är ju att många lärare saknar utbildning i mångfald, vilket är ett stort problem.
Mm.
Och jag tänkte nämna här ett faktiskt jättesjukt exempel från texten där Clemens delar med sig om från grundskolan en händelse. Och jag kan läsa här direkt faktiskt. Clemens började grundskolan år 2005. Några av de lärare som undervisade i de första klasserna sårade henne djupt. Clemens, en av många flickor som ville vara Lucia. Min lärare sa, nej, du passar inte som Lucia. Du ser inte ut som en traditionell Lucia. Jag hade varken blont hår eller blå ögon. Och inte långt hår, säger Clemens. Clemens frågade om hon kunde vara en ängel, men det tyckte läraren inte heller passade henne. Läraren sa, du kan vara pepparkaka. Och klassen kan sjunga sången om pepparkaksgubbarna. Jag blev verkligen sårad. Lyckligtvis förstod jag att säga ifrån. Jag ville verkligen inte vara pepparkaka, säger Clemens. Och det här är ett annat exempel på hur mycket framsteg just finlandssvenska skolor ännu har att göra.
Alltså det här exemplet var jättesjukt.
Ja, faktiskt.
Att det borde inte ha någon skillnad på vem som kan vara Lucia. Att oberoende hur man ser ut så... Mm,
det finns alla, liksom ingen grund i det.
Nej, att alla ska kunna vara Lucia.
Ja, och jag tycker det som är det underligaste är att den här läraren kunde säga någonting, liksom någonting sånt här. För att vem som helst förstår ju att det är sårande.
Mm. Man kan ju inte tänka sig att det här var ett omedvetet.
Nej, liksom. Nej.
Och också det här att hon inte kunde vara ängel. Att vad har liksom läraren för grund för det här? Att
ja.
Jag skulle vilja veta hur den tänker.
Det är liksom inte alls okej. Det finns ingen grund i det.
Mm. Och det är också ganska ironiskt för att du har säkert också hört
ja.
Hela ditt liv att Lucia ska vara så blond och ha långt hår och blåa ögon. Men den här liksom ursprungliga Lucia kommer väl från Italien.
Italien ja.
Så hon hade säkert inte liksom blont hår och blåa ögon. Men jag som sagt, oberoende hur man ser ut så ska man ju skalla kunna vara Lucia.
Absolut.
Om man vill vara det. Och jag har också då börjat läsa boken Bruna flickor av Coco Hubara. Och jag tycker redan nu att den är jättebra fast jag inte har läst jättemycket av den. Och den handlar främst om rasism och hur den kan framkomma på olika sätt. Och den är jätteinformationsrik och man lär sig nya begrepp. Och man lär sig också att se saker och situationer från ett annat perspektiv. Så jag rekommenderar boken varmt för alla. Och alla kan lära sig någonting utav den.
Ja. Det vi har gått igenom visar hur mycket annat det finns att gå igenom och utveckla gällande frågor kring utländska barn och rasism. Och det finns så mycket mer att tala om och rasism förekommer på så många olika nivåer. Jag tycker att det är så viktigt att uppmärksamma allt det här som vi har talat om.
Ja, just i skolor och bland unga och barn. Mm. Och framförallt också liksom, att man pratar om det med äldre människor också.
Faktiskt. Att det inte bara är en diskussion för unga. Liksom.
Mm. Jag tror att ganska många unga ändå har haft den här diskussionen.
Mm. Ja.
Men att just sådana unga som kanske har föräldrar med andra tankesätt. Att de också kanske får höra det någon annanstans ifrån. För att som sagt så finns det ju exempel med det här vårt e-mail då jag började. Så det finns ju nog föräldrar som
fortfarande liksom
lär ut rasistiska beteenden.
Ja. Idag har vi en gäst som vi kommer att intervjua. Krista.
Och vi tänkte att du kan börja med att presentera dig själv lite grann.
Ja, hej. Hej, vad roligt att vara här. Jag heter Krista Orrema. Jag är mamma till en tjej på 8 år, vars pappa är från Chile. Och jag har genom min dotter sett hur relativt lite den finlandssvenska skolan är förberedd på grejer som rasfrågor, inklusion och att skapa plats för alla. Min dotter har fått kommentarer kring sitt utseende och sitt ursprung och sin annorlundahet sen förskolan egentligen, men skolan tar inte riktigt saken upp på systemnivå utan endast på ett problem, som ett problem på individnivå. Att de ingriper nog men inte riktigt liksom tar inte som en skolaställning till saken egentligen. Min dotters skola har sagt rakt ut att rasfrågor liksom inte kanske direkt deras prioritet eftersom det finns så lite, det är en rätt så homogen skola ändå, rätt så vit skola och hennes lärare har sagt att han inte har varit tyg att behandla frågan så jag skulle, så ja, alltså det är utifrån den här synvinkeln som jag nu gärna deltar i den här podcasten och också vinklar den min professionella roll som expert i människorätts- och icke-diskrimineringsfrågor på utrikesministeriet. Kiva att vara här.
Ja, det är synd att den här skolan inte liksom pratar så mycket om de här frågorna.
Faktiskt.
Det borde göras nog mer.
Ja, det där, vi kommer nu att fråga din åsikt om en situation som gjorde att den här podden startade. Och situationen är följande. Ett dagisbarns förälder sa till sitt barn att hen inte ska leka med ett barn som har utländsk bakgrund. Så föräldern förbjöd egentligen sitt barn att leka med ett brunt barn. Och vad har du då för åsikter om det här som förälder?
Men det är ju där som egentligen rasism börjar i de modeller vi får från det där. Våra föräldrar och från samhället, det är ju den här, då gör ju en förälder egentligen det som är grunden till rasism. Det vill säga en differentiering mellan ett brunt barn och ett icke-brunt barn. Och också mellan många andra saker, vem som hör till, vem som inte hör till, vem som får ta plats och vem som inte får ta plats. Så att det är liksom, jag tycker att det är en väldigt sorgsen situation och jag tycker det är väldigt synd att sånt ännu förekommer i vårt samhälle idag när vi ändå har liksom, vi har ganska mycket vetskap om saker som icke-diskriminering och rasism och sånt. Och det där. Så då, det gör mig också, det är mig både upprörd och ledsen, men att jag vet att det inte, att sånt händer. Men ja, alltså det är ju där, det är ju. Det är där som då liksom rasism och differentiering och sådana annorlunda tankar kring annorlundhet startar. Och där så tycker jag det är intressant att analysera att varifrån den där föräldern får sina tankar som hen känner att hen får föra vidare till sitt barn.
Ja.
Ja, vi blev också jätteupprörda när vi läst den här situationen. Ja. Att det just förekommer ännu idag, men det gör det ju nog.
Ja, jättesjukt.
Men har du något... Eller vad anser du att man kan göra som förebyggande arbete i till exempel skolor och dagis? Har du något tips till lärare eller föräldrar hur man möter fördomar och rasism?
Jag tycker nog att det börjar med att tala öppet om saker. Och liksom, att jag menar, alla har vi ju tankar och rädslor och funderingar som vi är antingen uppfödda med eller sen som kommer från samhället, just liksom föräldrar, så liksom det är helt normalt att det finns tankar, men att man måste liksom, jag tycker att en grund till det, att tala öppet om dem och på något vis liksom granska sig själv, att vad är det jag tänker och vad är det mitt eget beteende som gör att jag det där tänker på ett visst sätt, och jag tycker att det är ett jättebra verktyg att fundera på de normer som styr vårt samhälle, speciellt i svensk Finland så har vi då liksom en stark vithetsnorm och vi har ännu vissa normer kring genus. Men mäns roll och kvinnors roll och sådana som inte ryms in i den modellen heller, att ganska binärt tänkt kring liksom genusfrågor. Och sen också andra då, liksom varifrån man kommer, på vilka områden man bor. Det är många normer. Kommer du från en skild familj eller borna föräldrar tillsammans? Det finns många normer som styr vårt samhälle i svensk Finland väldigt starkt. Och jag tycker att början till det är att sätta ord på de här normerna och sen att liksom granska dem kritiskt. Liksom, vad är det som styr vårt samhälle och vem är det som inte får plats i den här normen? Och det är ju just alltså från ett rasperspektiv så är det just alltså bruna barn som inte får plats i den där vithetsnormen. Och då så behöver vi tänka kritiskt på det. Och det som jag ser till exempel av min egen dotter är att om till exempel hon inte blir bjuden på något kalas så liksom det händer. Det händer att alla barn händer det, att man inte blir bjuden på ett kalas. Men att sen så från hennes perspektiv så börjar hon då att fundera att är det för att jag är brun och är det för att jag är annorlunda? Och liksom hon på något vis liksom tar i beaktande alla de olika nivåerna som gör vår identitet, som gör att vi är vi och liksom då kan möta den här individen istället för att möta då liksom den där individen genom vissa sådana här normer. Jag tycker alltså i skolor och med föräldrar och sådär så behöver vi liksom konkreta verktyg att göra det här. Alltså Equalita till exempel har jättefina verktyg, den här jämställdhetsbyrån har jättefina verktyg kring att skapa plats för alla i skolan. Och liksom sådär. Så jag tycker att vi borde börja där, att helt enkelt liksom som skolor på systemnivå och som är föräldrar liksom då ordna workshops och diskussionsstunder där vi då liksom talar om de här sakerna precis som vi talar om andra element av barns välmående. Och det där, och när jag har föreslagit det här, eller jag har själv försökt föreslå det här till min dotters skola, det har varit lite sådär, men att är det en prioritet och sådär, men jag tycker att det borde vara en självklar sak att vi har då liksom sådana, jag menar barnavårdsföreningen kan ha där en roll, hem och skola kan ha en roll, skoldirektioner kan ha en roll då liksom i att ta upp den här frågan, rektorn har en roll, i att hur man tar upp den här frågan då liksom, och hur man jobbar med det dels föräldrar och dels då liksom lärare. Och den vägen kommer det ju sen till barnen sist slutligen. För det finns ju en massa verktyg out there, men jag tror att de når inte svensk Finland på samma sätt som de når till exempel det finskspråkiga Finland.
Ja, jag tror vi båda håller jättemycket med om vad du sa. Det finns massor med normer kvar.
Ja.
Men man är just på god väg om man känner till sina egna fördomar och liksom tänker kring dem och liksom verkligen är medveten om hur man tänker.
Ja, tror nog det är viktigt.
Mm.
Jag tänker att den här liksom, Ukraina har ju nu på ett sätt, eller situationen i Ukraina har ju nu lite belyst den här frågan då, liksom med ryska barn som möter diskriminering och sånt. Jag tycker att det är en jättebra inkörsport. Dels visar det att vi är ganska lite förberedda på det här, att jag har också fått kontakt, eller när jag är klassmamma i min dotters klass så har jag blivit kontaktad då, liksom, av barn till rysktalande föräldrar som säger att de har mött diskriminering i skolan. Så jag tycker att det är en jättebra punkt just nu att också tala om den här liksom, annorlundahets- och rasifieringsfrågor då, liksom, och olika språkfrågor och sånt i skolan just nu.
Ja, det där, du tog lite upp det här redan, men vad heter det nu, har du några egna liknande erfarenheter och kan du berätta lite mer vad som hände i situationen och vilka känslor du fick i och med situationen?
Ja, alltså det intressanta har varit att jag som är liksom, jag är finlandssvensk och jag är vit och jag visserligen är kvinna, så jag har ju mött liksom vissa fördomar också. Liksom i Svenskfinland så handlar det ju väldigt mycket om, speciellt i Helsingfors, varifrån du kommer, vilken bakgrund du har, vilka områden du bor på. Liksom det finns en massa normer redan som jag också har delat med som finlandssvensk, men det har ändå alltid varit en trygg värld för mig. Liksom jag har på något vis liksom känt att ja, det finns en plats för mig här. Och liksom sen min dotter föddes utomlands. Och hon föddes i Genève och sen bodde vi i Chile en stund. Och där också så liksom hörde hon automatiskt till. Genève är en väldigt multikulturell värld och liksom det finns av alla ursprung, alla språk. Jag jobbar där på FN så liksom det kom med. Liksom vi sjöng, vet du, happy birthday to you på hennes första det där födelsedag på 8 språk liksom, med alla mina kollegor. Liksom, det var väldigt, liksom, det kom i liksom, blodet på något vis för henne. Liksom, att det finns olikheter och alla får en plats. Och det där sen i Chile så liksom så hörde hon också liksom då till, eller att hon liksom ser också ut som, eller hon har ett väldigt liksom så där latinamerikanskt utseende, så det där så där så hon, men sen när vi kom hit som var en trygg värld för mig och jag hade liksom då talat positivt om den finska skolan till hennes pappa också och sånt, så det där sen plötsligt så är hon också den som liksom som inte får en automatisk plats då liksom på grund av dels det att vi har bott utomlands och dels det liksom det att hon själv kände, ingen har satt ord på det, ingen vuxen har satt ord på det liksom, alltså i skolan så inte talar de ju, alltså vuxna tar varken en liksom en känner jag liksom varken en direkt ställning mot rasifierade barn, men inte heller då liksom någonting som direkt stöder dem. Jag och min dotters pappa har då funderat med henne då kring liksom oss här på området, men vi har aldrig själva satt ord på det liksom, att hon ser annorlunda ut såklart. Men att det där, men att hon hade själv upplevt det och ända sedan förskolan då liksom att hon fick kommentarer kring sitt hår och sina ögon och annars och sitt utseende och sånt och liksom och det gjorde liksom till att hon kunde gråta då liksom i H&M's popokoppi liksom och önska att hon skulle se ut som alla andra barnen i hennes klass, liksom det alla andra syndromet som sen kommer där in. Och det är ju helt hjärtekärande för en mamma som liksom, och dessutom när vi är uppvuxna eller vi bodde i kontexter där liksom allt fick finnas, så liksom att plötsligt finnas i den här då liksom bubblan just som har varit trygg för mig men som plötsligt inte är trygg för henne. Så det här, jag måste jättemycket själv också gå igenom att vad är det jag liksom själv då avspeglar och liksom och vad är det jag själv, hur uppför jag mig själv, hur stöder jag henne på ett sätt som inte ändå markerar ut henne och liksom och där så har jag dels liksom, alltså jag har nog fått gehör i skolan just liksom när jag har pratat med hennes lärare sa att han har helt enkelt att det är en så Så han har alltid jobbat i en så homogen finlandssvensk skola, liksom, att han har inte verktyg att ta itu med det här. Sen så delar jag med mig lite verktyg just när Kolita skapade platsbok och han tittade på den och så där och, liksom, och fick då lite mer liksom verktyg att göra så. Intresse finns, men han liksom bara sa att han inte har liksom verktyg och att tiden är knapp och sånt. Och, det där. Och sen när jag ville ta upp det mer på systemnivå i skolan så, det där, så sa de liksom det här att det inte egentligen är en prioritet liksom för skolan, eller att de har haft några projekt här och där, men att, liksom, att rektorn tog inte egentligen liksom upp det som en jättestor prioritet, fast liksom jag hade pratat med andra rasifierade barns föräldrar som berättade hemska historier om att en ord har använts på min dotters skolaskård liksom, och sånt hänt att ganska liksom markanta saker än vid denna dag. Och det där, nu är det liksom en viss. Alltså, jag har ju turen på ett sätt att jag jobbar med de här frågorna. Jag är då liksom icke-diskrimineringsexpert och jag har massa kontakter. Så liksom att jag har. Men sen så kändes det också lite tokigt att när jag liksom ville hämta de här kontakterna till skolan och sa att hej, ska vi ordna någon liksom workshop eller ska vi vet du så nämnt, så jag har inte egentligen liksom fått gehör på det. Liksom. Att det har varit corona och tiden är knapp och lärarna har liksom annat att tänka på och sånt här. Medan för mig så, jag förstår att vi alla är liksom tajta, men att liksom ändå så det här är en så pass viktig sak i dagens samhälle. För det handlar till slut om bemötande. Det är ju liksom, nu är det en rasifieringsfråga, men det handlar till slut om bemötande. Hur bemöter du den andra? Hur antingen reproducerar du eller tänker kritiskt och är beredd att liksom förändra normer som är skadliga för vissa? Så ja, det har nog varit en riktigt jätte, liksom tuff, men också liksom en tankeväckande process.
Ja.
Att då följa med det här och dels känna en sån här hjälplöshet liksom, att det finns inte gehör.
Nej. Underligt att liksom, skolorna inte prioriterar det när det är så viktigt.
Ja, man kan ju förstå att de säger just med corona och att det inte finns tid och sånt, men som du säger, det är en jätteviktig fråga.
Ja.
Och vi diskuterar lite redan det här med hur ditt barn har reagerat i sådana situationer, men hur har du då förklarat den här situationen till dem?
Ja, vi har varit ganska strikta sådär med vår dotter med att det här är inte okej. Att det är ingenting som har att göra med henne, utan att det har att göra mer med strukturer som rasism och fördomar och sånt. Och att det är inte någonting som hon behöver tolerera. Vi har varit hemskt liksom, så att du ska inte behöva ta sån hand. Och det har varit en linje som hon har lärt sig också. Och det där, ja, det kom nog fram med lite sådär lejonmamma i mig då när jag förstod att hon hade börjat få sådana kommentarer och liksom att säga hemskt klart att man inte får kommentera saker som utseende eller bakgrund eller tillhörighet eller sånt, att det är bara ens personliga saker, att vi är många och vi är olika och vi är alla olika, att olikhet är en rikedom, så att det är därifrån som vi har liksom sen börjat spinna på det och olika situationer sen liksom olika grejer. Men jag tror att det som var för mig som mamma och också när jag jobbar med de här frågorna liksom hemskt viktigt att från början sätta den där gränsen att det här är inte okej. Och det där, och från det också, eller genom det sen också bygga på vår dotters självkänsla då i en kontext där hon själv hade insett att hon är annorlunda eller funderar på sådana saker. Jättemycket handlar om hur man pratar om saker hemma. Alltså att vi pratar ju öppet om frågor som liksom rasism och fördomar och kultur och olikhet och att vi alla är annorlunda och att det är en rikedom och bemötande överlag. Det kommer ju väldigt mycket därifrån att hur man lär sig att bemöta en annan människa genom respekt och genom då liksom att se individen och inte om det attributen utan den individen. Och det där, så att det kommer liksom som en vanlig grej hemifrån från oss, men att det kanske inte gör det hemma hos alla, där de här sakerna inte har varit lika aktuella. Så att jag det där uppmuntrar nog alla att prata hemma om sådana här saker väldigt öppet. För alla känner vi ju en massa saker, som jag sa där tidigare också, har impulser och sånt. Men att så länge man kan vara öppen och kritisk mot sitt eget beteende också, så liksom går det bättre.
Ja, håller helt med.
Ja, faktiskt.
Men ja, vi tackar för att du ville vara med i den här intervjun ännu.
Super, tack själv. Det var jättekul att få vara med.
Ja.
Jättefint att ni jobbar med det här.
Så vår nästa intervju kommer Aino Jones att vara med i. Och skulle du vilja presentera dig först lite och förklara lite om ditt yrke och vad du jobbar med?
Ja, så, tack att jag fick vara med och det är jättetrevligt att vara med här och diskutera. Och, jag heter alltså Aino Jones och jag jobbar på Luckan Integration. Och jag jobbar mest med familjer med utländsk bakgrund och mitt jobb är alltså att stödja dem att hitta, liksom, hitta hobby för sina barn och skolor och liksom komma med i det här svenska samhället. Vi vill stödja just den här svenska integrationen så att familjer har möjligheten att välja själv om de vill integreras på finska eller på svenska. Och sen ifall de väljer svenska så stödjer vi dem med att de liksom hittar fram till olika verksamheter som är liksom riktat till familjer och barn. Och förstås stödjer vi också vuxna och unga som kanske kommer för att liksom arbeta och studera. Men vår synvinkel är sån att det är nu oftast hela familjen som behöver stöd. Så förstås föräldrarna med att hitta meningsfull sysselsättning och sen barnen för att hitta kompisar och gemenskap och en framtid här också och liksom möjligheter. Ja, och jag har nu jobbat här på Luckan för nästan 2 år skulle jag säga. Och det som jag sådär praktiskt gör är att jag erbjuder handledning som man kan liksom boka tid och diskutera med mig olika nu kanske möjligheter som finns och förstås också problem som finns. Och sen ordnar vi evenemang där vi försöker sprida information om vad finns på svenska för familjer och sen också liksom stödja föreningar, organisationer, kommunerna att liksom öppna upp sina verksamheter för familjer som har flyttats till Finland och vill lära sig svenska. Och så där, mina kollegor jobbar sen mer med vuxna och handledning och evenemang och nätverkande. Men jag själv jobbar mest med familjer och barn och unga. Så det var det så där kort.
Ja. Det låter som ett jätte liksom, viktigt jobb
ja,
att göra.
Faktiskt.
Och vi har ju den här situationen som har hänt som ledde till att podden liksom börja. Det här med att ett dagisbarns föräldrar sa till sitt barn att hen inte ska leka med ett barn som har utländsk bakgrund. Så föräldrar förbjöd egentligen det här barnet att leka med ett brunt barn. Så vad har du för åsikt om det här och vad kan man göra för förebyggande arbete kring fördomar och rasism?
Ja, det är förstås man blir ganska ledsen att höra att det händer fortfarande sånt här i Finland när vi har också ganska mycket jobbat för att inkludera folk och att liksom jobba för den här delaktigheten och såklart är det nu en svår situation för både det här liksom barnet som blir förbjuden att liksom leka med andra barn och sen är det liksom svarta eller bruna eller liksom det barnet som han eller hen liksom förbjuds att leka med och det är lätt att sen kanske koncentrera sig på det att nu var det fel och det kan inte hända vilket är helt rätt men just att sen måste vi fundera att vad ledde till det här och vad kan man göra för att det inte skulle liksom, hända igen. Och jag tycker att det är jätteviktigt att fundera att vad kan just personalen på dagisen kanske göra i sådana fall. Så att, för det är ju jätteviktigt att det här dagisen skulle känna trygg för alla barn. Så både sådana som har utländsk bakgrund och sådana som inte har det. Så jag hoppas att eller ni kan sen kanske berätta om ni vet mer, men jag hoppas att det blev någon diskussion med den här föräldern som förbjöd det här leken. Och såklart, vi är ju alla liksom människor, vi har alla fördomar. Så på det sättet kan man nog, kanske ska man inte säga liksom förstå, men på något sätt förstå att att vi alla liksom har inbyggt det här liksom möjligheten för rasistiskt beteende. Men det som vi måste nu jobba för är att liksom granska våra tankar och undvika det här att det skulle hända. Och förstås just när det gäller barn som lär sig sen bete sig hur sina föräldrar har betett sig. Så det som jag tycker skulle vara viktigt att göra är just att tala med det här liksom föräldrar som har sagt detta. Och också tala med barnen, både den som liksom både som var i den här situationen, för det skulle vara jätteviktigt att liksom den barnen som har en annan bakgrund känner sig trygg i det här dagisen. Jag ville kanske här liksom berätta lite om det, att det finns nu liksom folk som har kommit till Finland och har liksom därför annorlunda bakgrund. Det finns också helt svenskspråkiga barn som kanske har en förälder som kommer från ett annat land. Man kan vara adopterad. Så det finns så många olika situationer där man kan ha en sådär annan hudfärg eller andra saker som skiljer sig i vuxnas synvinkel från de andra barn. Och sen är det jätteviktigt att liksom skola och fortbilda personal också på dagis, så att istället för att bli rädda att reagera i den här situationen så vet de vad man ska göra och hur man ska göra det, så att föräldrarna kan också ta emot den här responsen. För jag tycker att det blir lätt så att man kanske går i en sådär, hur ska man säga, en sådär reaktion, att man inte kan ta emot någonting om man liksom hör till exempel att nu har du betett dig rasistiskt, att det går inte. Att såklart måste man säga att det här var nu fel. Men sen också att föräldrarna skulle liksom ha möjlighet att fundera att varför tycker jag så här, och varför skulle det vara viktigt att jag också lär mig tänka annorlunda och inte ge mitt barn en sån förebild som diskriminerar mot andra. Såna tankar har jag kanske, men det är nu klart att såna fall händer. Och vi har nu forskning till och med om det, att till exempel liksom personer som har afrikansk bakgrund blir ganska ofta rasistiskt bemötta här i Finland. Så det är klart att det finns liksom mycket arbete att göra. Och i den här enkäten som gjordes flera år sedan, det var diskrimineringsombuden som var ansvarig för det, men att det var mera liksom finskspråkiga skolor och daghem då barnen liksom svarade om att de hade upplevt rasismen. Men det är ju klart att det händer också i svenskspråkiga skolor, fast vi kanske skulle liksom vilja att det inte skulle vara sådana problem där. Så det är mycket liksom skolning för personalen, diskussioner med barn och sen också diskussioner med föräldrar. Och det som är klart är nu att man måste påpeka det, att det går inte att bete sig rasistiskt mot ett barn och inte heller mot unga och vuxna. Men speciellt när liksom barnen kan kanske inte alltid själv liksom reagera och kanske internalisera ganska sådär lätt det som händer. I samhället. Så det var några tankar, men det är en sån där jättesynd för den här situationen.
Ja, vi vet faktiskt inte vad som händer sen efter situationen, men jag tror vi båda håller med om allt vad du sa, att alla har fördomar, men det viktigaste är att man vet om att man har de här fördomarna och har ett öppet sinne.
Ja.
Ja, så är det, och det kan ju vara liksom jättesvårt för folk att liksom granska sina egna fördomar och liksom synliggöra dem på det sättet att man kan liksom ändra sitt beteende. Och då är det viktigt just att komma ihåg att vi har nu alla såna, att det är nu liksom uppbyggda i oss från när vi är unga, att på det sättet är alla tillsammans i den här situationen där vi måste fundera att hur kan vi göra vårt samhälle mer inkluderande och mer liksom trygg för alla. För det är just den här tryggheten att man får vara sig själv och andra bemöta en med respekt och låta en bli som man är.
Ja, faktiskt. Det där, sen har vi här en fråga att har du egna erfarenheter från jobbet och egna tankar kring ämnet finlandssvenska barn med utländsk bakgrund?
Ja, som jag sa så träffar vi ganska liksom många familjer som har jätte annorlunda liksom omständigheterna från varandra. Det kan ju vara ett barn som är helt uppvuxet här i Finland och liksom känner sig en del av det här finlandssvenska samhället, men sen andra ser den som en person som kanske är lite utanför det här samhället. Sen såklart det är våra liksom diskussioner med kunder konfidentiella, så jag kan inte liksom ge några exempel på det sättet, men jag kan ju liksom jätteklart säga att det här fallet som ni berättar om, att det är nu inte bara någon enskild fall, att det händer, att det kan vara föräldrar, det kan vara andra barn, det kan till och med vara liksom personal som har kanske åsikter och beteenden som man borde liksom ändra, såklart. Gör alla sitt bästa, men just därför är det jätteviktigt att liksom skola folk och kanske lyssna också på deras åsikter och synvinklar som själv är bemött på ett diskriminerande sätt, för att det är ju liksom det är ju någonting som de lever i, och det är jättesvårt att till exempel för mig som en vit kvinna att liksom berätta för någon, för det är ju inte någonting som har hänt i mig, att man skulle liksom lyssna och ta i beaktande det som andra säger skulle vara jätteviktigt. Och jag tycker det är jätteviktigt att liksom just lyssna, för att om man försöker ta upp en sak och upprepa det gånger blir liksom nedskjuten och inte tagen på allvar, så orkar man inte ta upp den kanske efter några gånger. Så just att inkludera och lyssna mera, och med inkludering, jag tycker inkluderande är också ett sånt ord att man liksom, det är vi finlandssvenskar och vi liksom som lever i det här samhället som inkluderar, men det borde det inte vara, utan när man tänker på integrationen och just barnen som är helt och hållet finlandssvenska men har bakgrund också i andra kulturer och andra länder. Så de gör nu det här kulturen själv också. Och vi andra måste vara färdiga att ändra våra tankar och liksom ändra våra kultur på det sättet också. Att vi håller fast i såna saker som är goda och viktiga och inkluderande. Men att vi liksom inte fastnar oss på såna saker som kanske strukturer som stödjer det här diskrimineringen och rasismen. Ja, och det är också det kanske som man vill säga, att man kan ju aldrig veta när man ser på en människa att hur den upplever sig själva som finlandssvensk och vad man liksom har, att man kan inte utesluta folk utan att höra vad de själv tänker. Att, jag kan ju berätta från min personliga erfarenhet att till exempel jag har invandrarbakgrund. En av mina föräldrar kom från ett annat land, men jag ser ut som finländsk, och det har ju aldrig blivit ifrågasatt att jag är helt finländskt. Men om jag skulle se ut lite annorlunda, ha annat hudfärg, har andra liksom utseende eller någonting, så skulle jag hela mitt liv kanske känna att man utesluter mig och tar inte mig emot i det här samhället. Och det händer inte i alla säkert, men till vissa. Och det är någonting som vi måste alla fundera på. Speciellt när det gäller barn, tycker jag att man måste vara ganska försiktig. Att man bemöter alla med respekt och just att man inte liksom bemöter dem på ett annorlunda sätt beroende på vad de ser ut. För att man kan ju inte veta om barnet liksom har flyttat hit eller har vuxit här eller har liksom, i flera generationer varit här i det finlandssvenska samhället. Så man kan ju inte veta, och det är ju en jättebra sak att vårt samhälle också förändrar och får nya liksom tankar, och vi kan på det sättet fundera vart vill vi gå tillsammans.
Ja, ja. Just det här du sa med mångkulturell kompetens, så det har vi också tagit upp.
Mm.
Att det är jätteviktigt att till exempel lärare har kännedom om flera olika kulturer.
Ja, det är viktigt. Och det både just eleverna och till och med som jag sa föräldrarna ibland sa att man måste liksom veta om olika kulturer och liksom inte värdera dem, utan just ta dem som de är. Och såklart på alla kulturer liksom saker som vi är intresserade i och som vi ser som värdefulla, och andra saker som kanske vi ser som lite konstiga från våra synvinklar. Så det är jätteviktigt att liksom få information och också inte liksom att själv ta reda på saker, så att det inte blir ansvar för barn från andra kulturer att berätta. Utan att man som vuxen och som pedagog och förälder tar reda på saker och funderar hur man går vidare i det här mångkulturella samhället.
Ja, tack jättemycket hördu Aino för att du var med i det här avsnittet och delade med dig om dina tankar. Det var jätteintressant.
Ja.
Hoppas att ni har tyckt att det var intressant att följa med oss.
Ja, hoppas nu att den här podden har, som sagt, varit intressant och väckt någons intresse. Men ja, vi tackar för oss.
Yes.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer, så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.